Artikel 4.
Klimatkatastrofer hör vi talas om dagligen. Stormar och översvämningar och svår torka. Men kan vi göra något åt det hela och vilka risker finns det med stigande medeltemperatur på jorden? På Naturhistoriska riksmuseet har man byggt en utställning som heter Uppdrag i klimat, och där möter vi museipedagog Lars Magnusson i en del av utställningen där orkanvindar drar fram.
Ja, det ljud som hörs här, det blixtrar och dundrar. Vi befinner oss i stormens öga, du och jag, Lasse Magnusson, som är museipedagog.
Ja, och det är en film som vill visa lite grann vilka klimatförändringar som vi kan förvänta oss i framtiden.
Och det som hörs i bakgrunden är isberg som kalvar.
Det är någonting som man har sett tydligt, bland annat genom satellitbilder på senare år, att polarisarna har minskat väldigt snabbt de senaste 20 åren.
Och så ser vi då resultatet av det, hus som försvinner ner i strömmande vatten på grund av de här klimatförändringarna. Och bilar som står översköljda av vatten och människor som försvinner i de här virvlarna.
Det som är den stora skillnaden idag, tror forskarna, det är att alla de här extrema vädersituationerna ska komma oftare och de ska bli kraftigare än vad vi haft tidigare. Och det blir det svårare att hantera dem också. Mm.
Vi ska gå ut ur det här rummet och eftersom livet är så våldsamt när de här klimatförändringarna skildras. Och då kommer vi ut i den stora utställningen. Lite kort, vad du har varit med och jobbat med den här utställningen tid. Vad är det du vill att besökaren ska bära med sig när man går härifrån?
Ja, vi vill flera saker. Dels vill vi att besökarna ska få en förståelse för hur klimatet fungerar och vad som är skillnad mellan väder och klimat, men även också få en förståelse för hur vi påverkar klimatet idag och vilka effekter det kan få. En annan viktig sak är att vi vill presentera förslag till lösningar också, en lite optimistisk framtidssyn. Alltså att de klimatförändringar som vi förväntar oss i framtiden kan vi göra någonting åt så att de inte blir så allvarliga så att vi har svårt att hantera dem.
Man pratar ju väldigt mycket om temperaturförändringar på en eller ett par grader och det låter ju inte så mycket. Och här har ni ställt upp 3 jordglobar med just klimatförändringar som man då kan känna på. Och känner jag på den ena här så är den väldigt kall. Och vad ska den representera, den här globen?
Den representerar då en medeltemperatur på jorden på plus 10 grader och det tror man vi hade den senaste istiden. Så att det är ju, och det är bara 4 grader kallare än vad det är idag på jorden. Så att en sänkning på några grader av medeltemperaturen ger alltså extrema klimatförändringar som istid.
Så vi kan få en istid om vi inte stoppar det här, med andra ord?
Vi kommer att få en istid i framtiden igen, men det beror inte på oss utan det beror på samspelet mellan jorden och solen. Men det kanske dröjer 15 000 år till dess då. Så att de klimatförändringar vi ser idag med att det blir varmare istället, de är mycket mer akuta för det sker ju inom loppet på kanske 50 eller 100 år. Mm.
Och det kan vi känna på de andra två, för den ena är 14 grader som du sa, vi lägger handen på den och så en annan hand på den andra. Och då känner man klart den här skillnaden, men de få graderna kan betyda väldigt mycket med andra ord.
Ja, en temperaturförändring på kanske 1 eller 2 grader bara inom 100 år kan betyda oerhört mycket för hela jorden. Det kan påverka vårt jordbruk, våra grödor, att vi kan odla på samma sätt i stora delar av världen. Det påverkar även den biologiska mångfalden. Kanske en förändring till exempel så att hela regnskogar försvinner med alla de arter som lever där.
Mm. Du som då har jobbat mycket med det här, vad känner du inför de hot som föreligger?
Alltså, de här hoten är ju skrämmande på många sätt. Det är inte så att mänskligheten kommer att utrotas på grund av klimatförändringar. Det tror inte jag i alla fall. Men det kommer att bli väldigt, väldigt besvärligt för många människor på jorden. Och inte minst de fattiga människorna som inte har råd att skydda sig mot klimatförändringar. Som till exempel inte kan bygga vallar mot stigande havet. De kan inte har råd att köpa medicin till exempel mot malaria som sprider sig på grund av det varmare klimatet. Ja.
Och det är förändringar vi ser redan idag, har sett många år bakåt i tiden.
Det ser vi redan idag, ja. Så att det är ingenting som kommer att komma i framtiden utan klimatförändringarna är här. Mm.
Vi ska gå vidare här i utställningen och vi kan se det här som vi befinner oss i nu. Det får man väl betrakta som en positiv del av utställningen. Här finns det förslag. Vad kan vi göra för att förändra det som vi kanske är på väg mot?
Ja, vi vill gärna presentera lösningar också i den här utställningen så att inte besökarna kommer hit och bara deppar ihop och får en slags skräckscenario inför framtiden. För att det är vi som har orsakat de här klimatförändringarna som vi ser idag. Det är merparten av våra forskare överens om. Och då kan vi också göra någonting åt dem genom att ändra vårt sätt att leva till exempel. Eller att gå över till annan typ av energiförsörjning. Eftersom klimatförändringar och energi hänger väldigt mycket ihop idag.
Så det finns förutsättningar att ändra väldigt mycket. Det är politiker och forskare som här bär ett rätt så stort ansvar för att vi ska gå en ny väg.
Ja, och jag kan säga att vi själva också som konsumenter har ett visst ansvar och en makt också. För att börjar vi efterfråga här i större utsträckning, då kommer det också komma på marknaden. Så att tryck ifrån konsumenterna tror jag, det är en av de starkaste krafterna till förändring i samhället. Mm.
Vi kan gå in i en annan del här som är som ett litet debattforum. För här får man olika frågor och sen så ska man rösta här inne. Och den här delen har ni döpt till framtidsperspektivet. Och vi kan se då olika personer som har uttalat sig om den framtida miljön. Och också forskar inom den. 6 personer är avbildade här. Och just nu kom det upp en fråga på den här skärmen. Vems är ansvaret? Fråga 3 av 5.
Vi ställer ett antal frågor till besökarna och så får de då själva rösta. Vi presenterar ett antal alternativ och genom att trycka på knappar så får man då ge sitt svar eller sin synpunkt på just den här frågan. Och sen när man har gjort det så kommer det också statistik som visar hur alla andra som har varit här tidigare har röstat. Då kan man jämföra sin egen åsikt med alla andra besökare. Mm.
Och framför oss har vi då bord. Vi har 5 bord här inne och det finns 3 tryckstationer här, om vi kallar det trycka tillstationer här. 1, 2, 3, 4 knappar. Då, när en fråga kommer upp så blir det färger på de här knapparna. Grönt, rött, gult och blått. Och då får man alltså rösta. Och nu börjar det blinka. Vad tycker du? Vilka tycker du har störst ansvar för att vi löser klimatproblemen? Jag trycker på rött och där står det politikerna. De har vi ändå röstat fram till våra företrädare.
Ja, alltså det finns ju inget rätt svar på den här frågan och det är lite intressant också eftersom vi har blandat frågor. 2 frågor är rena kunskapsfrågor där det finns ett rätt eller fel svar på. De andra 3 är ju handlar mer om vad man själv tycker. Mm.
Men tanken bakom det här rummet är att man ska börja diskutera hur producerar vi vår mat? Vad är det vi konsumerar i energi och vad lämnar vi efter oss?
Jag har olika avsikter med det här, men en av tankarna är naturligtvis att vi ska sätta igång diskussioner mellan besökarna och att de också ska sätta igång och börja fundera själva kring klimatproblemen och orsak och sammanhang. Och det är ju precis de här frågorna som politikerna diskuterar på de stora klimatkonferenserna också och som de ska försöka enas om. Mm.
Vad tror du själv då? Tror du att det här kommer att kunna samspela på ett bra sätt framöver? Politiker, regelverk och forskares kunskaper och också allmänhets behov av förändringar?
Alltså det måste vi göra om vi ska få en dräglig jord att leva på i framtiden. Vi har ingen val. Så att gör vi ingenting åt det här, då kommer det att bli väldigt, väldigt svårt för många att leva på jorden helt enkelt. Mm. Det handlar om det är att försöka göra någonting så snabbt som möjligt bara. Så risken är att det går alldeles för långt, att det blir alldeles för jävligt innan vi verkligen tar tag i problemen på allvar. Mm.
Men som du nämnde förut här, till och med tropiska regnskogar skulle kunna försvinna. Idag hugger man ner stora delar av det, men du menar att klimatförändringen skulle vara ännu mer förödande?
Ja, en del forskare tror att om vi skulle få en uppvärmning på 3 eller kanske 4 grader under det här århundradet så skulle hela Amazonas kunna förändras till att bli en savann istället. Alltså en helt annan naturtyp. På grund av att det blir varmare och det blir torrare. Mm.
Så kommer vi till en monter som har rubriken månedrömmar. För det har man ju pratat om mycket, att bo på månen i speciella kupor. Inte så attraktivt, eller vad tycker du?
Alltså är det kanske någonting typiskt för människan att om man förstör på ett ställe så kan man bara dra iväg till något annat ställe där det är bättre. Och nu kan vi snart inte göra det på jorden någonstans. Och då skulle lösningen vara att man flyttar till en annan planet som vi inte har hunnit förstöra än. Och månen är det som ligger närmast, men förutsättningarna är inte riktigt samma på månen som på jorden. Så det är nog rätt orealistiskt att kunna bo på månen. För då måste vi ta med oss egentligen allt vi har på jorden och skapa nytt liv på månen. Och det är nog mycket besvärligare än att göra någonting åt situationen på vår egen jord. Mm.
Så går vi vidare och då har vi gått ett varv i utställningen här nu. Och den slutar här med solen, klimatets motor. Och då har ni byggt upp en stor modell här. Kan du berätta om den här?
Just den här modellen, det är, kan man säga, en modern variant av något som kallas för tellurium som man hade i skolorna förr i världen. Då vevade man en jord runt en sol och det illustrerar egentligen hur årstider bildas. Att jordaxeln lutar och sen förändras lutningen under året då. Man får vinter och sommar och så. Mm.
Och det står här också, man kan röra med de här runda handtagen, kan du dra jorden i en rundbana runt solen. Kan man trycka på en knapp här och så händer någonting. Ja, då trycker vi på en knapp.
Då lyser det på jorden där
just
borta.
Då.
Då ser man vilka delar av jorden som blir belyst just under den här årstiden. Mm. Och går man bort hit till jorden.
Då går vi till jorden.
Så finns det en. Här finns en skala också, så då kan man se vilken månad det är. Så nu är vi i juli månad och då kan man se vilka delar av jorden som blir belyst just under juli. Så när man vrider den där så. Så det blir en resa ett år kan man säga. Mm.
Och den här kan man ju känna på. Man får ju känna på när man ska trycka
absolut
på knapparna.
Ja. Mm. Och man kan känna strukturen på den. Så här kan man känna skillnad mellan kontinenterna och havet. Det släta i havet.
Det är lite taktilt här kan vi säga.
Lite grann, ja.
Mm. Mm. Men inte mycket av det som gör den här utställningen tillgänglig för en synskadad person. Men guidade visningar kan man förstås få.
Det kan man få, ja. Mm.
Så vill ni lära er om klimatet, något som ni kanske inte redan vet, så ta er till Naturhistoriska riksmuseet och gå en guidad visning kan vi väl rekommendera om man är synskadad. Det är väl det bästa sättet att ta till sig det här.
Ja, det tycker jag absolut.
Sist här hörde vi museipedagog Lars Magnusson på Naturhistoriska riksmuseet. Reporter var Bengt Rejhed.